Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén och det är Alliator som står värd för det här programmet. Hej Mattias Larsson.
Hej Sam.
Hur är känslan idag?
Ja, men bra. Väldigt länge sedan när jag var i de här lokalerna som jag berättade för dig när jag kom hit. Jag tror det är cirka 8 år sedan jag var här senast, just i de här specifika lokalerna. Så det var lite surrealistisk känsla att vandra upp för trappan igen.
Men det var en positiv känsla, hoppas
jag. Positiv känsla. Mm.
Det kan alltid vara så när man kommer tillbaka till brottsplatsen.
Ja, men så är det. Det är ju väldigt varma, trevliga lokaler på något sätt. Så man får ju alltid en bra feeling när man kliver innanför dörren här.
Du är inne på någonting. Jag faktiskt aldrig, vi spelar alltid in de här avsnitten hos Alliator. Vi sitter ett utav samtalsrummen som bedrivs mycket coaching in. Så de här vägarna har hört mycket spännande saker. Men jag håller med om det. Den här känslan när man kommer in här. Man vet att man är på en plats där det bedrivs utbildningar. För det finns liksom föreläsningssalar. Det finns mycket samtalsrum. Mycket grönt.
Mycket grönt.
Och sen är det, ja, men det är en god känsla. Man vet att man är på en resa. Så lite så här hockeyspel på köksbordet.
Yes. Sådär,
så
att... Som jag har spöat Stefan i faktiskt.
Alltså, ja.
Han har aldrig fått revansch efter det här.
har du ställt upp? Nej, precis. Nej. Man gäller att hålla sig borta.
Så är det.
Det är ju inte det vi ska prata om här idag, utan vi ska såklart prata om ledarskapet. Och för att sätta scenen lite grann så skulle jag gärna vilja du berätta lite grann om din bakgrund, vem du är och vad du gör på Rotage.
Yes, Mattias Larsson heter jag, är 42 år gammal. Bosatt i Vara tillsammans med fru och 2 barn som är 10 och 13 år. Jag är född och uppvuxen i Grästorp, en liten idrottskommun. Men
efter det... För den som inte vet vart Grästorp ligger...
Närmare Trollhättan. Mellan Falköping och Trollhättan då, kan man säga. Inte, lite mellan, ja, men man har ju Trollhättan, Lidköping, Grästorp, strax söder om Vänern. Mm. Där jag är född och uppvuxen då. Men när jag var klar där så flyttade jag till Örebro och pluggade till jurist. Och tog examen där 2005. Och landade då faktiskt efter examen på konstigt nog just Rotage i Kvänum. Och där har jag varit sedan 2005 nu, så åren tickar på.
Det är halva ditt liv.
Det är halva mitt liv. Ja, så får man inte tänka. Nej. Då blir man ju... Man kan bli knäpp för mindre. Nej, men skämt åsido. Men det har varit en... jag hade kontakt lite med dem under universitetstiden. Jag sommarjobbade där och de delarna. Och jag fastnade i ett läge där jag... vilket kan vara viktigt för lyssnarna att höra. Jag var ganska inställd på att jag skulle bli advokat. Men precis efter examen så fångade då grundaren och dåvarande vd mig då och ville träffa mig för ett förutsättningslöst möte. Och han presenterade sina tankar där och då, där han var ganska tydlig med att säga att han såg mig som en potentiell efterträdare till honom som vd. Men han visste inte exakt när, var och hur. Och han kände att han ville vara så ärlig med mig och säga det där och då, för annars såg han på mig att jag nog förmodligen skulle fortsätta den juridiska banan. Mm. Alltid tyckte om företaget, alltid tyckte om kulturen, ägarna då. Och, så jag hoppade på det.
Och hur gammal var du?
Då var jag 25.
25 och blev utsedd som min officiell vice vd då, typ.
Jag började jobba 3 år med kvalitet och miljö för att komma in i företaget och alla rutiner och de delarna. Sen 2008 då, i samband med när jag började ledarskapsprogrammet här, så fick jag ta över ansvaret för försäljningen och fick också min första ledarroll egentligen över personal då 2008. Sen trummade på, så det 09 blev jag vice vd och fick ta hela personalansvaret för hela kontoret. Och sedan 2012 då, så har jag varit vd för Rotage då. Mm.
Så juridiken försvann?
Ja, delvis så är det. Jag pluggar juridik och parallellt så läste jag en del extra kurser inom företagsekonomi också. Jag skulle ändå säga att man har ju nytta av juridiken i vad du än gör idag liksom. våra verksamheter, även om de inte är extremt reglerade, så är de ju ändå reglerade på ett eller annat sätt. Man har lärt sig metodiken att hämta information, läsa in sig på information och de delarna. Man har nytta av juridiken. Mm. Jag pluggade associationsrätt, alltså bolagsrätt och avtalsrätt, och det är klart att det har du nytta av idag också. Så att ibland kan jag sakna juridiken, men jag trivs fantastiskt bra liksom.
Och då är nästa fråga, vad gör ni på Rotage?
Jo, vi är ett legoföretag, vilket innebär att vi har inga egna produkter, utan det är ren, alltså 100% uppdragstillverkning. Och det vi sysslar med är alltså plåtbearbetning. Det är laserskärning, stansning, kantpressning, svetsning. Liksom. Det är vår core business, så att säga. Då. Så att en kund man skickar sin produkt till oss, sitt ritningsunderlag. Det här skulle vi vilja ha tillverkat i det här materialet. Är det någonting ni kan göra? Ja, jajamän, säger vi. Och så gör vi det. Väldigt basic så är det vi gör då. Vi har ju två verksamheter här. Vi har ju Rotage i Kvänum, sen har vi vårt dotterbolag i Mjölby som heter Plåtmodul i Mjölby AB, som är i princip samma typ av verksamhet, lite olika nischer, olika materialsegment man jobbar i idag. Men jag sitter som vd för båda bolagen sen 2019 då. Så, tillsammans är vi ganska stora. Vi omsätter nästan 500 miljoner. Och vi är totalt 170 anställda tillsammans då.
Men det är plåtbearbetning som är kärnan i det ni gör då. Monterar ni produkter eller går det plåtarna när de är bockade och klara iväg till kunden? Eller hur funkar det?
Nej, men det har skett en liten omsvängning där i marknaden. Tidigare när kanske kunderna var mer att vi skickade bara komponenter så satte kunden ihop själv. Det kommer mer och mer att kunderna vill ha någon form av förmontage för att man ska underlätta sitt eget produktionsflöde. Man kanske vill utöka sin egen fabriksyta och då lägger man ut något form av förmontage till oss som underleverantör och sånt. Så vi monterar rätt så mycket idag faktiskt.
Kan du ge exempel på några prylar ni gör?
Ja, men jag kan ge exempel på en pryl vi gör och det tror jag är något som många kommer i kontakt med. Alltså pizzaugnar. Mm. Det är en kund vi har jobbat ihop med sedan 91. Och det är så vi vill jobba liksom långsiktigt och de delarna. Och där vi gör alla plåtkomponenter mer eller mindre. Kundens core business är att vara duktig på att utveckla, konstruera ugnar då, utifrån rätt bränntemperatur och de delarna. Och sen är man duktig på att sätta ihop dem då, med att dra elektroniken och de delarna då. Men all plåtskrynkling, plumpt uttryck, gör vi idag.
Pizzaugnar, det har varit en hype sista åren där. Men kanske lite, ni har gjort lite större grejer då.
Ja, vi har gjort lite större. Så är det. Nej, men jag kan nog, många av lyssnarna har säkert köpt pizza ifrån någon av de ugnarna som vi har levererat plåtdetaljerna till.
Ja, det är ju en produkt man kanske inte tänker på till vardags, men det är ju
men det är något alla kan associera till, tror jag.
Ja, definitivt. Ja, men vad bra. Då känner jag att vi har lite koll på vad du gör, din historia. Fast på samma företag, men väldigt många olika roller. Men en tydligt utstakad väg och ett tydligt mål. Hur jobbar du nu med att liksom hålla kvar de här drivkraften, så att säga? Nu handlar det ju inte lika mycket om din personliga karriär och utveckling, givet att du sitter på vd-posten som var uttalad från början. Men den drivkraften behöver ju finnas någonstans för att fortsätta utveckla bolaget. Förstår du min fråga?
Jag tror jag ska försöka svara på den. Alltså, vi fick nya ägare här 2019, så vi knyter an lite till det, för då fick jag också den frågan. Vad det var som driver mig att gå till jobbet. Och då svarar jag så här, och jag ska svara samma nu, för det är fortsatt det som driver mig att gå till jobbet. Ja, men när jag kommer till jobbet och ser att det vi gör idag kan vi göra så mycket bättre imorgon. Det är egentligen min stora drivkraft. Den dagen jag känner att när jag sitter i bilen till jobbet och känner att det finns inget här vi kan göra annorlunda, utan vi gör allting på bästa sätt. Skönt. Då är det dags att göra något annat.
Det låter ändå som du kan jobba till pension.
Ja, så är det nog. Sen givetvis skulle jag sitta i jobbet och känna en fruktansvärd vantrivsel över att åka till jobbet. Ja, då ska jag också byta jobb. Mm. Sen är det som jag säger till mina medarbetare. Det är klart att även jag känner en solig dag att nej, men det hade varit skönt att ta båten ut med familjen och åka ut och bada eller fiska eller något annat. Mm. Det gör vi alla. Men man ska ju inte känna vantrivsel när man åker till jobbet. Då tror jag att man ska göra något annat i livet.
Och det är också viktigt att man själv och ens medarbetare har andra saker utanför jobbet som är intressant och lockande också. För det ska kunna balansera upp. För det är lika mycket, det kan vi ju alla skriva under på, att när det är mycket och jobbigt på jobbet så behöver man ju andra saker utanför som kan ge lite energi också. Och sen är det ju, när man är klar att ha de här jobbiga perioderna så är det väldigt gott när man kommer ut på andra sidan. Och ja, men vi tog oss igenom det här också. Så att det är
absolut.
Life.
Så är det.
It's a rollercoaster som man brukar säga.
Det var svar på din fråga.
Du, det var ett jättebra svar på frågan. Det var mycket bättre svar än vad frågan var ställd. Så jag tackar dig för det. Vi kommer återkomma till de här sakerna. För jag vill ändå lyfta upp i researchen. Och när jag pratade med mina vänner här på Alliator. Så har de ju såklart berättat att du har en elitidrottskarriär bakom dig. Och hur har du gått från den typen av målstyrning. Flytta över till industrin och självledarskap och att leda andra och sådär. För det första får du jättegärna berätta vad du har gjort.
Jag har sysslat med bågskytte på elitnivå. Jag var med i svenska landslaget mellan 96 och 2008. Men valde just 2008 och välja att kliva av det, för jag kände att det blev svårt att få den här balansen mellan allting. Mm. Jobb, familj, idrotten då. Och jag tyckte fortfarande var lika kul att tävla, men jag började få svårt att motivera mig och ta tiden till att träna. Och jag är oerhört vinnarskalle och oerhört målfokuserad, och det matchar inte. Du måste träna för att fortfarande hålla sig på den nivån då. Så jag har haft stora äran att få resa världen runt och representera Sverige i bågskytte och med bra framgångar också då. Så att jag har nått mina mål det jag kunde nå inom bågskyttet då. Så jag har, ursäkta lite skrytsamt, men vunnit det jag kan vinna då. Allt ifrån World Games till EM och till VM. Så att jag kände att jag hade nått det jag kunde göra.
Det är alltså ingen OS-sport då?
Inte jag sköt fältskytte, det var ingen OS-sport. Utan då sköt vi någonting som heter World Games. Det kallas ju lilla OS. Mm. Det är ju alla icke-olympiska idrotter är ju där. Så det är ju som ett OS i miniatyr som går vart fjärde år. Då. Så det var ju både orientering, det var bodybuilding, livräddning.
Vad sa du? Fältskytte?
Fältbågskytte. Men skillnaden som alla sett på OS säkert är att då står du på ett givet avstånd på ett slätt fält och du skjuter på en och samma tavla. Fältbågskytte är att då går du en slinga i skogen. Du kan skjuta uppför, du kan skjuta nedför, du kan skjuta på skrå. Du har varierande avstånd, varierande tavelstorlekar. Så jag tyckte det blev flera dimensioner att ta hänsyn till. Jag tyckte det var mycket mer givande och roligare än att bara stå och mata på en och samma tavla och avstånd hela tiden.
Samma typ av bågar från sig otroligt komplexa ut.
Ja, absolut. Precis samma typ av bågar. Mm.
Och då är du oerhört bra på målstyrning då. Det är ju, när man ska illustrera så är det alltid en piltavla motsvarande.
Men tillbaka till din fråga där, hur det var att kliva från den karriären in i ett ledarskap. Så, för att vara helt ärlig, jag skulle ju ljuga om jag säger att det var en omställning som gick väldigt snabbt. Det var det ju inte, utan det är klart att det var en individuell idrott jag gjorde. Även om du tillhörde ett svenskt landslag så var du ändå individuell när du väl kom till sin spets. Och det är klart att där ledde jag ju bara mig själv. Allting berodde bara på mig själv. Kliva in i en ledarroll blir ju att du blir beroende av andra människor. Du måste lära dig kompromissa med andra människor. Och framförallt det jag hade, som jag har fått jobba allra mest med att gå från den karriären till ledarskapet, är att själv är inte bäste dräng, om du förstår hur jag menar det. Liksom, jag var mycket det att jag gör det själv så blir det på mitt sätt. Jag satt oftast med svaren och lösningarna när någon kom med någonting. Där har jag fått jobba oerhört mycket med att amen, acceptera att alla gör inte på ditt sätt, alla är inte som du, alla tänker inte som du, men slutsumman kan ändå bli det du hade tänkt dig. Bara att vägen dit inte riktigt blir som det. Så det har jag fått jobba oerhört mycket med. Och det var egentligen den största omställningen för mig, skulle jag vilja säga.
Om man det kan förstå. Och det är också, just när man kommer till idrotten är ju väldigt intressant. För att du spenderar extremt mycket tid med att träna. Väldigt lite tid med att tävla. I jobb så tränar vi ju aldrig. Vi tävlar ju i princip hela tiden.
Yes.
Hur liksom... Skulle du säga att du är bättre på att träna eller liksom bygger en tränande lärande organisation baserat på de erfarenheterna?
Ja, det var en väldigt bra fråga som jag faktiskt inte reflekterat över. Nu satte du mig lite på pottkanten direkt. Men jag brukar nog ofta alltså, i alla fall säga att vi måste... Delvis ja på din fråga, för att vi måste våga prova saker. Ibland så kan det ju bli liksom att man... Direkt när du möter en medarbetare så säger de så här, men det går inte bättre på grund av det och det och det och det och det och det. Och det är klart att där kan jag ibland göra lite kopplingar till min idrottskarriär och säga att ja, men för många lokalt vet väl ändå vad jag har hållit på med. Och då kan man ändå göra koppling dit. Ja, men tänk om jag skulle tänka likadant när jag sköt bågskytt, att jag aldrig hade vågat testa något nytt och aldrig gjort det. Liksom, tror ni att jag hade utvecklats då? Nej, säger de ju då. Nej, då måste vi våga prova. Vi måste våga prova nytt. Så ja, men delvis... Ja, kanske. Att man tar med sig de delarna. Att vi måste ju våga förändra. En förändring är ju inte alltid en förbättring. Men en förbättring är alltid en förändring.
100% så. Ibland så tror jag att folk vill förändra saker för förändrandets skull. Utan att veta att man ska faktiskt förbättra.
Ja. Yes.
Så kan det vara.
Det vet jag verkligen inte om det var svar på din fråga riktigt.
Nej, men det jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag hoppas lyssnarna är nöjd också. Det här också en kopplat till lite trots karriären där du pushar dig själv på en nivå som man definitivt inte, den stora massan gör det inte i en arbetssituation. Det kanske inte är möjligt, det kanske är för hög tryck liksom. Men det här viljan att bli bättre, viljan att utvecklas. Hur bygger man en sån kultur bland medarbetare utan att piska på dem? Förstår du?
Ja, men jag förstår. Du är ute på liksom hur skapar man motivation eller vad?
Ja, kanske. Ja, i den bästa världen så är ju resultatet av ditt arbete att de känner sig motiverade och vill göra det själv. Men jag, mina tidigare ledare erfarenheter, så ett av mina många tillkortakommanden är att man blir frustrerad över att folk inte ursäktar uttrycket är bättre. Varför anstränger man sig inte mer? Men den känslan, den har vi ju alla liksom. Och hur får du dina medarbetare att hitta den motivationen att utvecklas och bli, ja, fullt uttryckt och bättre på sitt jobb?
Dels tror jag att stor del börjar ju hos oss själva som ledare. Att någonstans, förstå mig rätt här nu, ibland är det lite jobbigt att sitta och prata om sig själv. För man lyfter nästan fram sig själv som att man vore helt ofelbar. Mm. Det är jag absolut inte, vill jag poängtera till alla som lyssnar. Men... Någonstans handlar det om att börja hos sig själv och acceptera att de medarbetarna du har runt omkring dig, de har inte kanske samma drivkraft som dig, samma ambitioner, samma målsättning med olika saker och ting. För hade de haft det, då hade de varit ledare någon annanstans.
Ja.
De hade varit en jämlike. Utan att lägga någon värdering i det. Och jag tror att börjar man acceptera det, så kan man ju också jobba med individerna på ett helt annat sätt. Alltså förstå rätt på deras nivå. Ja. Och hitta motivationsfaktorerna. Vad är det som driver dem att gå till jobbet? Många säger lön. Ja, men det är ju inte sanningen.
Nej.
Utan vi försöker... På vår arbetsplats så skulle jag ändå vilja säga att vi försöker vara oerhört inkluderande. Vi har en väldigt tydlig målstyrning givetvis eftersom jag älskar mål. Men den är fullständigt transparent. Mm. Så att det finns liksom inga dolda agender. Det finns inget som egentligen undanhålls personalen på det sättet. Utan alla ser allting. Alla ser hur företaget mår, hur det går, vad är nästa steg, vad jobbar vi med. De delarna. Och det tror jag ändå gör att man känner en en delaktighet. Mm. Och känner man en delaktighet, så tror jag att det i sig skapar en motivation. För att man känner att ja, men jag kan ju vara med och påverka här. Sen försöker vi jobba oerhört mycket med i tvärfunktionella team. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel här och nu då. Vi är snart i slutskedet på vår fabriksutbyggnad här. Och det kan man ju lätt tro att en fabriksutbyggnad och sånt, det är beslut som fattas in i ledningsrummet och sen är det så här gör vi. Självklart har beslut fattats in i ledningsrummet och i styrelserummet att ja, men det är den här vägen vi ska gå. Men sen det här finliret, ja, men det driver vi i tvärfunktionella team där liksom medarbetarna får vara med från olika avdelningar och komma med sin input när vi kommer till de här konkreta layouten och annat som faktiskt påverkar dem direkt i vardagen. Och jag tror ändå att den delaktigheten gör att man blir fruktansvärt motiverad att jag har fått vara med och bygga vår framtida arbetsplats här. Det måste ju den enskilde känna en oerhört både stolthet och även motivation kring att man får vara med och påverka så mycket.
Nej, men jag tror också det. Och jag skulle vilja följa upp frågan innan här med tränare, utveckla sig själv, driva sig. Det är också en väldigt stor skillnad på individuell idrott där du ska prestera som individ och kan pusha på dig själv. Du vet, jag behöver springa 100 meter. Om jag vill springa det snabbare så springer jag mer på olika sätt och tränar och tar in en coach för det här. Liksom. Men det du håller på med och det vi alla gör inom näringslivet, det är att bygga lag. Och då ska inte alla vara bäst på att springa tillbaka till det som du sa innan, som inledningsvis på svar på detta. Då, att man har ju olika nivåer, man har olika ambitioner, men det är ju helheten som ska förflytta sig framåt. Och då behöver man behöver ju en streber, man behöver ju nej-sägare, man behöver ju de här unga ambitiösa, man behöver de som har erfarenheten med sig för att det totalen ska bli, flytta med hela massan av hela lagets position framåt, det är otroligt viktigt. Mm. Annars så har du ju 3 nöjda strebers liksom, yes. Och sen är 17 som är jättesura för att det inte blir bra liksom. Mm.
Och det är väl... Ja, det låter lite pretentiöst, men någonstans det jag tolkar som du är inne på lite och som jag tänker, det är på något sätt att försöka se varje individ, varje medarbetare. Vi är alla olika, vi har alla olika ambitionsnivåer, men vi alla fyller ju ändå någon form utav funktion och syfte när vi går till jobbet. Liksom. Vi kan ändå inte plocka bort Kalle, Pelle, Stina här, för det kommer inte funka. Ja, de är inte kanske förstår mig rätt, de mest motiverade medarbetarna. Men de fyller sin funktion och då gäller det att se det de bidrar med och försöka lyfta det som de de facto är med och bidrar med. Då tror jag att du kan få stora massan att röra sig i rätt riktning.
Exakt, och sen aldrig låta det bli en ursäkt att inte hantera skadliga individer också, för de finns ju också i en organisation som faktiskt drar ner laget
och absolut.
Där den största risken är kanske att min eller dina tillkortakommande ledarskapet gör att vi inte tar tag i det problemet, då undergräver man ju förtroendet hos alla andra också.
Yes. Liksom. Ja, men så är det.
Väldigt vanligt förekommande såklart.
Och det är ju extremt jobbigt att ta de obekväma samtalen.
Det är det. Men
man mår väldigt bra efteråt.
Ja, och det gör ju allihopa. Och det där, jag har också varit i de situationerna. Den jobbigaste perioden är ju fram till att man någonstans har fattat ett beslut och så ska det verkställas. Och ibland så går man och väntar på det där beslutet för man vill liksom, det är så jobbigt att göra. Men precis som du säger, efteråt är det ju väldigt skönt och det är otroligt viktigt i lagbygget. Och se till att men åtminstone att man har en bra grupp och bygger ett bra lag framåt liksom.
Sen tror jag också, alltså förstå mig rätt nu, jag säger inte att man ska sopa undan, alltså strunta i och ta i obekväma människor. Men ibland kan också de människorna som är negativa kan ta så mycket utav oss ledares energi och tid. Mm. Så vi glömmer av att jobba med dem som faktiskt vill någonting. Och där, då tror jag att vi är väldigt farligt ute, för glömmer vi av och visa att vi ser dem som de facto vill någonting. Mm. Då är det risk att de tenderar att kanske falla ner på skalan och hamna i den gruppen som inte är så nöjda om, ni, om, ja, om du är med på vad jag menar. Liksom.
Ja, 100%. Men det gäller också att inse att man som chef och ledare inte är ensam med det. Förhoppningsvis har man ju fler med kollegor, flera andra chefer och ledare i organisationen. Men du har också övriga medarbetare och bjuda in dem i liksom att definiera vad, vilka utmaningar man har och vara väldigt transparent i det som är jobbigt också. Liksom.
Mm.
Och faktiskt, ärligt talat, ställa frågan. Och är det någonting jag missar? Någonting som jag borde ha gjort? Och hur känner du? Och liksom bjuda in till det där. För att delaktigheten gör ju också att de flesta vill vara med och lösa de problemen.
Absolut, om de får en möjlighet.
Exakt.
Jag lever fortfarande efter den devisen att jag tror att det är väldigt få människor fortfarande idag som går till jobbet med inställningen att idag ska jag göra ett dåligt jobb.
Mm.
Jag tror inte det är... Alltså, i grunden vill alla ändå göra ett bra jobb och man vill ändå prestera. Ja. Fast vi vill prestera på olika nivåer. Exakt. Och det måste vi välja att acceptera.
Ja, 100%. Hur bygger ni laganda i er organisation då, baserat på allt detta?
Ja, men, det är viktigt att ta med sig här nu att jag pratar utifrån mina erfarenheter och vad jag tycker är viktigt och vad jag tycker kanske funkar för mig. Jag är väldigt mycket för vad man kallar för ett närvarande ledarskap. Alltså say management by walk around. Då. Alltså jag försöker alltid vi jobbar ju skift i fabriken. Nattskiftet har jag ju givetvis som naturliga skäl svårt att träffa varje dag. Men annars försöker jag alltid röra mig i fabriken på förmiddagsskiftet, eftermiddagsskiftet. Hälsa på alla. Prata med olika individer varje dag. Och jag har varit extremt noga med att lära mig namnet på alla anställda så jag kan tilltala dem med namn. Jag försöker även memorera någon form av fritidsintresse de har så att vi kan prata om annat än just bara specifikt jobb. Utan jag kan fråga, ja men Kent-Åke, hur gick det? Körde du någon motorcykel i helgen? Så liksom. Och så börjar han ju prata om det till exempel och så spinner det iväg. Och jag tror att de här små delarna gör att man känner... Jag tror ändå att man känner en tillhörighet. Och känner du en tillhörighet så kommer lagandan på något sätt ändå lite av sig självt.
Mm.
Jag vet inte om du håller med.
Jag håller med och jag tror att också du är verkligen inne på den här mest basala nivån på att känna sig sedd. Att vara behövd, att vara uppskattad. Alltså det är ju verkligen... Det är där man börjar någonstans. Missar man de bitarna, lite grann som jag har varit inne på hela tiden här, att missar man de basala grejerna så kommer du aldrig kunna bygga något lag. Liksom. Om inte folk känner sig delaktiga, då spelar det inte så stor roll. Hur fina mål, hur fina väggord man kan ha om inspiration och ledarskap och här har vi detta och detta om man inte respekterar varandra på golvet.
Nej, men så är det ju. Och vi har en värdegrund som heter STARK. Den står för samarbete, tillsammans, ansvar, respekt och kundkänsla. Innebörden i de orden har ju varje medarbetare, alltså varje avdelning har fått vara med och sätta sin prägel på. Vad innebär det här för oss? Och det tror jag också ändå skapar också en laganda, en tillhörighet. Liksom. Det här är ju liksom, det är ju regler vi har satt internt på vår avdelning. Så här ska vi bete oss mot varandra. Liksom. Och vi har ett väldigt starkt... motto där i som säger vi ska prata med varandra och inte om varandra. Och det är jag ju väldigt tydlig med, för ibland är det klart att det kommer medarbetare, ja men nu gjorde Samuel det här. Ja. Det brukar jag oftast bemöta, vad sa Samuel då när du tog upp hur du kände? Ja, men det har jag inte sagt till han. Nej. Då tycker jag vi börjar där. Prata med Samuel själv först.
Tillbaka efter det eller har det löst sig då?
Man får ju givetvis följa upp ibland. Så får man ju följa upp så här. Ja. Hur gick det när du pratade med Samuel? Nej, jag har inte gjort det. Okej, varför har du inte gjort det? Var det ingen stor grej? Eller, då får man ju börja luckra i det. För ibland kan ju minsta lilla grej bli en höna av en fjäder. Men så ibland inte vetat riktigt hur man ska ta samtalet. Och sånt. Och då får man väl försöka hjälpa dem lite på traven. Så att, och jag brukar säga att det finns ju aldrig någon som kan ta ifrån dig dina känslor. Och hur du uppfattar saker. Sen, hur du uppfattar och jag uppfattar, ja, men det är olika beroende på vad vi bär för ryggsäckar eller vår egna svarta låda.
Oh, nu, det här är ett sidospår, men Och det kanske liksom, hur ska man formulera det här utan att vi dyker alldeles för långt, men det finns ju en tendens kanske i samhället där mina känslor för någonting trumfar fakta. Alltså att det är mångt och mycket, för att dra det till en extrem då, vi har ju det här stora landet på andra sidan Atlanten där det väldigt många nu på riktigt tror att jorden är platt. Mm. Och väldigt många liksom, och det finns också i, man gör väldigt mycket saker som ska vara väldigt tillrättalagt för att inte trampa någon på tårna, vilket ju i grund och botten är väldigt bra, men man blir också lite styrd av det där för att man är så rädd för att folks känslor ska trippa över, fast faktan har inte förändrats, jorden är rund oavsett vad du tycker om det. Kan du liksom känna att det finns sådana tendenser att man liksom, ja men jag känner så, alltså har jag rätten att göra det här och det här och det här. Förstår du vad jag menar?
Jag funderar lite. Ja, det finns säkert människor som känner så, men då, där tror jag man behöver bara vara tydlig. Det är helt okej att du känner så. Men här, på den här arbetsplatsen, så gör vi inte så ändå.
Nej.
Där tror jag man måste bara liksom
våga sätta ner
foten.
Ja.
Jag respekterar att du känner så, men ja, här ja, lever precis. Vi efter den här värdegrunden. Ja. Och det du känner och det du står för, det lever inte upp till vår värdegrund. Ja. Och därför tycker jag faktiskt att värdegrund i sig, alltså det är som du sa själv, något sånt här, att sätta fina ord på väggen, sa du något sånt där. Ja, absolut. Det är jättelätt att sätta upp en värdegrund på väggen. Men man måste försöka få in den i vardagen. Det är där nyckeln till framgång ligger, tror jag. Jag säger inte att vi är bäst, men jag tror ändå att vi är hyfsat bra på att liksom försöka knyta an till värdegrunden. Och det blir väldigt lätt att vara ledare då. För då kan du, kan du till exempel, ja men Samuel, det du gjorde där, var det verkligen att ta ansvar? Nej, kommer du förmodligen säga då, för det inser du. Nej, men det har vi varit överens om. Du har ju själv varit med och sagt att ansvar är det här och det här och det här. Ja, det är väldigt lätt att säga emot när du själv har fått vara med och ta fram någonting som du faktiskt tycker är viktigt. Ja.
Det där kan man prata jättemycket om och det är super, super intressant. För då kan man ju gå från en regelstyrd till en värderingsstyrd organisation. Vilket oftast är vansinnigt mycket mer effektivt. För då vågar folk ta beslut baserat på värderingarna och ha det som rättestörare istället för att säga att fylla i exakt den här boxen. Så här gör vi exakt vid de här tillfällen om kunden klagar, så gör vi så här och så här. Men att se till att man får in det. Och det där är också oerhört intressant när du är, när man går från ett litet företag med några anställda och blir lite större och större och man måste börja addera, man uppfattar att man måste börja addera de här sakerna för att ett litet bolag, så känner alla tillräckligt väl, så man behöver inte det. Men att gå från att vara liten till att sätta de här, och det är ju oftast ett ledningsbeslut, så vi behöver göra ett värdegrundsarbete, kallar man ju ofta det. Men till att få det att ha en verklig innebörd för hela organisationen är ett jättejobb.
Det är ett jättejobb och det tar aldrig slut.
Nej.
Det kan jag ju skicka med alla som lyssnar. Liksom. Det tar aldrig slut. Tro inte att det är färdigt bara för att ni har satt det, ni har gått igenom det en gång. Man måste knyta an och ta upp det gång på gång på gång på gång. It's an ongoing process forever.
Ja, men så är det verkligen. Och det är ju inget fel med det. Det är ju jättebra att ha sådana evighetsprojekt också.
Liksom. Ja, men så är det. Så är det.
Så.
Jag hoppas det har gett en bild i alla fall lite av hur jag jobbar med lagandan. Och, för att avsluta behöver vi inte göra. Du kanske vill ställa mer frågor, men jag är väldigt noga med att prata i vi-form. Jag pratar till exempel om en försäljning, vet du, de har gjort det här, eller produktion har gjort det här. Utan det är alltid, vi ser det här, vi har gjort det här, vi har åstadkommit det här. Inte, nu tar jag dig som exempel alltid, så här, Samuel har åstadkommit det här, eller Samuel har gjort det här, eller Mattias har gjort det här. Utan det är vi på något sätt. Det kanske låter klyschigt.
Nej, men det är jätteviktigt. Ord har en väldigt stor inverkan på folk. Jag försöker också tänka så i de situationerna att man lyfter bort, i alla fall när det är positiva saker, och sen de facto våga säga jag när man har misslyckats, för till syvende och sist som vd på bolaget så är allt ditt fel. Ytterst är allt ditt fel. Du är inte orsaken till det, men du ska ju bygga en organisation som ser till att det där inte händer. Sen kanske man inte alltid kan göra någonting åt det, men det måste ändå trigga en aktivitet som gör att vi blir bättre till nästa gång.
Liksom. Så är det. Jag brukar lite skämtsamt med tanke på min utbildning säga att men en vd finns ju enligt aktiebolagslagen bara för att det ska finnas just någon att skylla på.
Exakt. Och det kan vara lite...
och det har jag övat på i 42 år, så det går jättebra.
Ja, men, åh, ja. Nej, men jag tycker att de gånger jag har varit det har varit väldigt skönt att vara vd just det. Det är mitt fel. Det är mitt ansvar att se till att det här blir bättre. Och speciellt när man har haft jobbiga incidenter med kunder. Det händer ju alltid. Det skaver alltid någonstans. Det blir tokigheter. Men då kunna vara den som hänger upp. Hey, det är jag som är vd på bolaget. Jag vill bara be om ursäkt för att vi inte har lyckats göra det. Då har du väldigt goda förutsättningar att få en positiv utkomst av det. Liksom. Och våga ta ansvar.
Ja, men jag delar det. Dölj inte dina brister och fel. Nej. Brukar jag säga. Utan bara ärlig, bara, ah shit. Mm. Jag har gjort bort mig här. Mm. Och tar man det med en kund, precis, eller med en medarbetare, inte, du har helt rätt, jag har gjort bort mig. Jag har inte tänkt, nej, på det här. Du avdramatiserar ju hela situationen. Mm. För det är ingen som kan bli arg på någon som egentligen har gjort ett fel.
Nej.
Men har du gjort någonting på rent uppsåt, då tror 17 att du har rätt att bli arg. Mm.
Men det där också, sen, det här kan man ju spinna vidare på, men en annan viktig aspekt av det där, det är att inte sen låta kunden ha rätt mentaliteten ta över, för då undergräver du din organisation. Om vi de facto har gjort av det rätt.
Absolut.
Och att det kunden har inte rätt i sin ilska. Återigen, då är vi tillbaka till den här känslan, kunden har rätt i sin känsla. Då kan du ringa upp och ta det där samtalet, och konsekvenserna av detta är så här, vi kommer inte kunna fortsätta jobba mer. För att jag måste liksom ta ansvar för min organisation och alla de här bitarna också. Mm. Det är också ett sätt att våga tacka nej till affärer och våga avsluta skadliga relationer för bolaget. Absolut. Också. Det är ganska tuffa beslut.
Det är tuffa beslut.
Men de måste ibland göras liksom. Mm. För det är inte alla affärer är inte bra.
Nej, men så är det.
Vi måste prata om målstyrning nu då. När den mästerskytt. Hur jobbar du med målstyrning?
Hur jag jobbar med det?
Mm, i organisationen.
Ja, men jag var inne lite på det. Jag måste ju bara erkänna att det, alltså målstyrning för mig är ju allt. Liksom. Det är ju egentligen hela min personlighet. Hela min existens bygger ju på någon form av målstyrning. För jag bestämde mig... jag tror jag var 95, tror jag gick ut i lokaltidningarna och sa att jag ska bli bäst i världen.
Mm.
Mm. Ja, min frus syster sagt att hon undrar då när jag, nu blir det kuriosa, men det kan vara intressant att höra det här, att då, 98 blev jag tillsammans med min fru, och vi har varit ihop länge då, och då vet jag att hennes syster har erkänt efterhand, och hon tänkte bara vad är det där liksom för en idiot liksom. Ja. Så gå ut och säga liksom, hon trodde ju att jag verkligen var, ja, du sa streber, vad kallar du det? Ja.
Men då var du 15 år gammal.
Jag var 15 år gammal, men hade bestämt mig för att jag ska bli bäst i världen.
Mm.
Ja, det lyckades jag med 5 år senare. Resan dit var ju som den var, givetvis. Tillbaka till frågan nu. Nu tappar jag nästan. Målstyrning. Ja, målstyrning är allt. Jag var inne på att vi jobbar ju med fullständig transparens genom hela företaget. Alla anställda kan se allting.
Mm.
Mer eller mindre givetvis då, liksom så. Så och det tror jag alltså är först nyckeln, att man vågar vara transparent. Och jag kan säga att det var inte jätteenkelt, för det var klart att då när vi blev väldigt transparenta, så klart att säljarna reagerar lite, men vågar vi visa att vi har så dålig leveranssäkerhet? Det kommer ju kunder hit och sånt. Självklart. Måste vi våga det? Det visar ju att vi ser att vi inte är så bra som vi vill göra. Vi markerar det med en röd gubbe. Vi har aktiviteter kopplade till att vi faktiskt vill bli bättre. Vi sopar ingenting under mattan här. Liksom. Och så det tror jag ändå är nyckeln på något sätt, att våga vara transparent med, givetvis med det du kan vara transparent. Det är inte vissa saker... måste kanske stanna i ledningsrummet eller styrelserummet och de delar. Men våga vara transparent. Och jobba med målen vi jobbar med målen i olika nivåer. Vi jobbar ju på daglig basis, vi jobbar på veckobasis, vi jobbar på vad vi kallar på strategisk basis. Alltså, och det är vilka olika tidsperspektiv vi har. Och på daglig basis så är ju medarbetarna högst involverade i målen. De har ju själva fått vara med och sätta vissa av sina mål och de delarna. Och det tror jag är oerhört viktigt, så att inte bara målet kommer uppifrån, att det är det här vi ska göra. Liksom, eller det, dit. De strategiska målen, ja. Men det är där svårigheterna ligger, och det vill jag säga att har vi fortfarande extremt mycket kvar att jobba på. Och det är att ta de här strategiska målen på liksom, vart ska vi vara om 3 år och lyckas bryta ner dem till de här mer operativa, taktiska målen. Och verkligen komma så långt ner så du kommer ner på individ/operatörsnivå. Mm. Att operatören vet att om jag kommer till jobbet, jag gör det här, jag gör så här, jag gör det här. Då är jag med och bidrar till att faktiskt nå det här målet för 2025. Jag sitter och pekar, men det är ju inte tydligt. Förlåt. Men jag vet inte vad det är svar på frågan. Det är lite...
Jo, men det är ju det absolut. Alltså transparens och nedbrutet på individnivå så att alla ser hur de bidrar i hela kedjan. Jag skulle vilja fråga en sak till då. Liksom, vad får det för... hur belönas individen för att vi lyckas nå målet 2025? För jag är med på en övergrund företagsnivå, så vi ska öka omsättning med 30% organiskt. Skulle kunna vara någonting. Men vad har det, hur blir målet attraktivt?
Ja, vi har ju givetvis ingen, eller givetvis inte. Men vi har inte kopplat det till någon form av resultatbonus för de anställda eller så. Utan snarare... Så givetvis firar vi de små segrarna. Det tror jag är oerhört viktigt att fira de här. Liksom, om du har det här målet så kan du komma dit. Och det kan vara de här små mjuka delarna i vardagen. Jag vet, vi i ledningen, vi någon gång vi stod och brassade frukost till hela liksom, personalen. Som var något vi hade uppnått och kommit ihåg exakt vad det var då. Och så gör man det. Nästa gång så tar vi dit en food truck liksom som står och flippar burgare till personalen, för då har vi tagit nästa steg och de delarna. Sen givetvis måste det finnas någon form av ekonomisk incitament. Och det är klart att det är jag väldigt tydlig med att om vi gör den här utvecklingen, om vi gör de här stegen, så är det klart att vi över tid kommer förhoppningsvis kunna ha en bättre löneutveckling än vad de allmänna kollektivavtalen gör. Sen om det blir indirekt ett hot att gör vi inte det så får vi bara kollektivavtalen. Ja, men okej. Men det är ändå fakta. Jag säger att det är... Som löjtnanten alltid sa. Jag ser det inte som ett hot, ser det som ett konstaterande. Så alltid. Men det är ju lite det. Och jag säger att det är vår egen... Det är egentligen vår egen självbevarelsedrift. Vår egen existens vi ska jobba emot här. Mm. Jag kommer till jobbet, brukar jag säga, för er anställdas skull. Liksom. Jag vill att om 10 år så ska vi alla här ha jobbet kvar. Jobben ska ligga kvar i Kvänum och i Mjölby. Det är det jag jobbar för. Men jag måste ju få er hjälp för att vi ska kunna ha jobben här. Mm. Jag vill inte att jobben ska göras i Bulgarien, Kina eller någonstans. De ska göras i Kvänum och Mjölby. Jag vet inte.
Kanske
blir väldigt...
Nej, men jag tror att... Det är ju en dagens sanning, och det, apropå att vara transparent också, det är en överlevnadsfråga.
Ja, men jag säger det.
Att hålla sig i framkant.
Lön är absolut viktigt, men mitt mål är att man behöver inte alltid betala den bästa lönen, men du måste göra lönen good enough. Lönen ska vara en icke-diskussion, för det är så mycket roligare att jobba på rotage och plåtmodul än att jobba på... ta i Mjölby då. Det finns ju 2 jättestora företag där. Toyota Material Handling och Väderstadverken. Det är klart, de betalar lite bättre. Men då måste man ju trycka på de här andra delarna. De andra mjuka värdena. Ja visst, du får säkert kanske 2000 kronor mer i månaden. Och gå in på Toyota och ställa dig på den monteringslinan. Och montera. Men hur mycket påverkan har du där? Hur mycket direktkontakt har du med den högsta chefen där?
Ja, och det där det handlar ju om den totala kompensationen, och den är ju i så många olika, det är ju så många, dels det monetära givetvis då också, men det är ju runt psykosociala, det är också möjligheten att påverka kollegor och alltihopa. Den bilden måste ju vara måste ju vara rätt för varje individ som är där liksom.
Sen tror jag att man ska hitta på aktiviteter liksom. Ja, men nu har vi nått det här, vi har gjort ett fantastiskt bra jobb. Nu åker vi med hela företaget och gör det här.
På bågskytte.
Ja, det har vi gjort så många år. Men jag tror du förstår vad jag menar. Bra.
Absolut. Vet du vad? Jag har ju flera frågor här. Och tiden är som vanligt slut. Men jag vill...
Nej, jag pratar för mycket, jag vet.
Nej, jag har ställt för många följdfrågor. Så att, jag tar ansvar. Det är jag som är ledare i podden.
Ja, det är bra.
Men jag skulle ändå vilja bara att du får avsluta lite grann med en viktig fråga. Du är ju en man i dina bästa år mitt i karriären. Inte pyttesmå barn, men det är liksom allt det andra. Hur har du hanterat livspusslet? Väldigt kort, liksom, om du vill ge något tips där eller vad man ska säga.
Ja, men jag utgår ju alltid från de tre boxarna. Mig själv, familjen, jobbet. Och har man inte i... Det låter väldigt flummigt här. Men har du inte balans i de boxarna, då mår du inte bra.
Nej.
Jag har gjort så här. Kan låta som att jag sitter här och ger smicker. Men det var... när jag gick här på Alliator så sa Stefan en grej till mig under ledarskapsprogrammet som jag har tagit med mig. Han sa att sätt ditt egna, bygg ditt egna staket kring ditt jobb. Där du bestämmer var är grindarna, var är portarna. Och det har jag verkligen tagit fasta på. Så att jag har bestämt mig själv att mellan 07.00 på måndag till 16.00 fredag, där kan jag jobba hur mycket som helst. Mm. Det är mental mindset. Men på helgen så är det, där har jag ett staket. Och det är bara jag själv som öppnar den grinden om jag känner att jag behöver, om jag vill. Det mindsetet och den metodiken har funkat för mig. Sen är jag också väldigt, jag har försökt vara väldigt noga med att jag sitter inte kvar på kontoret fram till 20.00 på kvällarna. Utan jag åker och hämtar på fritids i de delarna. Jag försöker vara med på barnens aktiviteter. Sen då när barnen har varit mindre, nu är de ju äldre som du sa, så nu klarar de sig mycket själva. Men då när barnen var äldre och de började varva ner redan vid 7:30 och man la in dem och det var dags att sova. Ja, men då tog jag upp och öppna datorn igen hemma. Och satt med den. Och det tyckte Madeleine, min fru, att hon sa att men det är bättre att du sitter här och jobbar än att du sitter kvar på kontoret. Mm. Så det har fungerat väldigt bra för oss. Men jag tror att det viktigaste jag vill skicka med lyssnarna, det är väl att ja, nu sa Mattias så här, det ska jag testa och kopiera. Jag tror att man måste hitta lägga sitt eget pussel för att se vad det funkar.
Mm. Mm.
Och framförallt med de här boxarna jag sa, att inte bara tänka på familjen och jobbet, utan man måste faktiskt få vara lite egoist också, ja, och tänka på sig själv. Och jag tänker ganska mycket på mig själv. Jag gillar att träna, jag älskar och längdskidor, landsvägscykel och löpning och sånt. Och då tar jag mig den tiden, för det är en säkerhet. Alltså det blir en form av säkerhetsventil för mig. Och det har gått så långt som Madeleine kan säga till mig. Bara, jag orkar inte med dig, Mattias. Gå ut och spring. Ja. Så får du komma hem sen igen. Liksom. Får hon se på mig. Och då tror jag att vi ändå har fått någon form av bra balans i vårt liv.
Jag har ju också gått kursen och fått coachning av Stefan och ritat upp de här cirklarna. Och det är en väldigt bra beskrivning. För att det finns ändå en grind som man kan öppna. I det här stängslet, den här boxade tiden. För det är också oerhört viktigt, för att det är inte en rät linje. Det händer saker. Och du måste tillåta dig att som chef och ledare så måste man ibland sätta sig på en lördag och jobba. För att det är viktigt på riktigt att få det där att funka.
Exakt, och det är jättebra att du säger det. För då, jag kan skicka med den sista passningen. Det är att göra en reflektion. Kan jag påverka, alltså det som händer, kan jag påverka det här och nu? Liksom, kan jag öppna datorn här och nu och påverka det? Är svaret ja på den frågan, sätt dig då och gör det. Ta den halvtimmen, ta de 45 minuterna eller vad du gör. Och gör det för att städa undan det. För då är du i alla fall mentalt, när du är med familjen, så är du med familjen. Annars är det ju en risk för att du fysiskt är med familjen, men mentalt så är du kvar på det andra. Men kan du inte påverka det, då får du skicka bak det i huvudet och så tänka att jag gör det på måndag. Jag kan ändå inte göra någonting åt det här.
Nej, och jättemycket kloka saker. Vi ska stanna där. Vi kan ju varmt rekommendera första avsnittet i den här poddserien. Det är en intervju med Stefan som är en av de som ligger bakom Alliator och coachat många kloka ledare i det här landet. Ostvo inkluderat, om vi får kalla oss
för kloka ledare.
Vi får hoppas det. Hur gör man för att komma i kontakt med dig?
Ja, antingen så man hittar ju mig på våra hemsidor. www.rotage.se.
Vi lägger en länk i beskrivningen.
Och Där finns ju telefonnummer till mig, det finns ju mail. Och det är självklart. Lägg ett mail. Berätta vem du är, vart du, varför du tar kontakt med mig. Så klart att jag, då lovar jag att jag återkopplar. Samma är om man ringer och jag inte kan svara. Lämna ett meddelande med vem du är, nummer och varför du ringer. Så lovar jag att jag hör av mig.
Strålande. En expert på målstyrning har vi ju här, så att missa inte den chansen.
En nörd på målstyrning i alla fall.
Definitivt. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, och glöm inte att prenumerera på Kloka Ledare så blir du aviserad så snart vi släpper ett nytt avsnitt. Och vi släpper ett avsnitt i månaden, och vi har pratat med många kloka ledare de här, tror jag, 2 år nu som vi har varit igång, och det är mer på gång framåt. Är du nyfiken på hur du själv kan utveckla ditt ledarskap, så rekommenderar både jag och Mattias att du spanar in alliator.se. Tack och på återhörande.